Tack för att du lyssnar på Kristna Datingpodden. Jag heter Robert Tjernberg och är chefredaktör för den kristna veckotidningen Sändaren. Och jag vill välkomna dig till att även kolla in min nya podd Sänd. Och den hittar ni där poddar finns. Men nu tillbaka till den eminenta podden Kristna Datingpodden. Den rekommenderar jag också att ni fortsätter att lyssna på. Och glöm inte att du också kan prenumerera på Sändaren. Och det gör du genom att klicka in på sandaren.se/prenumerera.
Alltså seriöst, Silla! Varför ska ni tjejer vara så sjukt svårraggade?
Men vadå, Pio? Du är ju gift.
Jo, men jag sitter också i flera valberedningar och styrelser.
Ja, okej.
Okay. Ja. Så det ingår i mina uppdrag i bland annat Vänsterpartiet och Svenska Apologetikssällskapet att med smicker, lögner och halvsanningar få massa kvinnor att utföra en massa obetalt arbete i olika styrelser eller som föreläsare på olika konferenser. Påminner ganska mycket om dig.
Okej, hur då?
Jo, hälften av kvinnorna ghostar och andra halvan tackar vänligt men bestämt nej. Jag hörde förresten att du hade ghostat Daniel Edler. Tystnaden talar här. Vi kanske skulle starta Kristna Valberedningspodden. En livsstilspodd med Silla Ghostaren Eriksson.
Mop!
Varmt välkomna till Kristna Datingpodden.
En livsstilspodd om kärlek.
Teologi, sex
och helikoptrar.
Nej, P.O. Flodström.
Apologet, entreprenör och opinionsbildare.
Och
Silla Eriksson.
Evangelist, entreprenör och opinionsbildare. Podden presenteras i samarbete med
kristendate.se och studieförbundet Bilda.
Haha, vad säger du Tess? Tillhör du de kvinnorna som ghostar alla olika nomineringar och propåer från oss män som försöker lyfta upp er kvinnor till att jobba gratis och slita i offentlighetens tjänst?
Alla som vill ha något av mig ghostar jag direkt. Nej. Nej. Alltså man klagar ju väldigt mycket på ghostare, så är det ju. Man tycker inte om att bli ghostad, men jag måste nog erkänna att det är lite så här 50-50 ändå. Det beror på approachen.
50 shades of ghost.
Jaha. Nej, men det är helt beroende på hur de approachar den. Det här med Tinder till exempel. Eller datingappar kan man väl säga. Överlag. Då har man ju de här trevande. De är ganska trevliga. Ändå startar med vanliga meningar. Hej, hur mår du? Har haft en bra dag? Och så vidare. Och sen har vi de här fräckare, så kan man väl säga, som bara startar direkt. Hej, jag vill göra diverse vuxna explicita saker med dig. Och det vill exakt alla andra som skriver här också. Men jag har men jag har mage nog att skriva det rakt ut. Och det blir så här, ja men sådana kan jag ghosta direkt. Eller sådana som inte skriver någonting överhuvudtaget. Eller men så enkla, hej. Har du bra? Du då?
Alltså det här med... Men du då?
Ja, men
du
så, då? Sådana som verkligen liksom inte investerar någonting.
Nej.
Det kan man inte tillbaka heller.
Alltså ställer de inga frågor. Och om frågan kontinuerligt är, du då? Du då?
Mm.
Då?
Mm.
Tack och hej.
Nej, då har man inte så mycket att erbjuda. Då är man inte så mycket att hänga i julgranen, tänker jag.
Men, då är man
men alltså, du menar då Tess, att du får så här liksom sexuella invites på Tinder?
Mm.
Men visade hon, skickade du den direkt till mig bara? Visade du aldrig Silla den?
Vilken då?
Det var ju typ någon så här riktigt gubbig farbror som hade skickat en bild på sig själv i så här vuxenblöja och frågat ifall du kunde straffa honom när han tittade på sig.
Okej, det känns som att vi... Jag har ju aldrig, tror jag, fått en sexuell invite på Tinder. Men sen, jag tror att Tessa, du och jag har väldigt olika liksom, Tinder-profiler också. Jag börjar ju med att skriva kristen, konservativ, högerkvinna. Och jag är väldigt liksom, bara så här proper, klädda bilder och så. Så att jag tror att det handlar väldigt mycket också om hur man profilerar sig på Tinder också. Vad man får.
Fast du sa ju att när du hade den här bilden med röd klänning, då fick du sexuella invites. Men det kanske var på kristen date.
Ja. Jag har haft den kanske på Tinder någon gång också. Men sådana bilder funkar inte. Man ska ha väldigt proper bilder. Träningsbilder funkar ju med kjorta kavaj. Och så man ska se väldigt proper ut. Och verkligen liksom kommunicera att man är ute efter någonting seriöst. Jag kommer inte svara på sexuella invites. Så jag har ju ganska tydlig sån profil. Och det verkar ju funka ändå.
En fråga. Hur reagerar ni? Alltså, en stor fisk i handen. Är det en symbol för att man är välhängd? Vad betyder det?
Ja, men det betyder väl i min värld så betyder det att man gillar att vara ute i naturen och fiska liksom.
Ja, men det här tror jag att jag har nämnt tidigare också, att många killar tar ju oftast inte bilder utöver när de har gjort en prestation. Och det är därför liksom de har fiskar och maraton och såna här saker. Mm. Men i alla fall utanför storstäderna, så ska jag säga, storstadskarlar kanske lite mera inne på att ta selfies, lika de här som tränar väldigt mycket är ju duktiga på att stå på gymmet och knäppa kort på sig själv.
Ja, men sådana bilder har jag också. Det kanske är därför jag inte får sexuella invites. För jag har ju så här bilder när jag liksom cyklar downhill och när jag står på en fjälltopp och när jag står på scenen och predikar. Jag har ju sådana bilder på Tinder. Så det kanske är det då som gör skillnaden.
Du har en kompis jag blev imponerad av. Han fotade sig själv när han sprang mellan 10 olika konditorier och åt en semla på varje konditori på fetisdagen.
Drömdate. Åh, jag skulle...
Han är forskare inom läkemedel, tror jag. Så det kanske skulle kunna
vara. Ja, det är en kompis till mig som du pratar med. Ja, jag kan förmedla kontakten till om du är intresserad.
Han dansar salsa också, så han är lite så här...
Nej, där följde direkt.
Ingen salsa kille alltså.
Alltså... Jo, men jag tycker ändå om att lära mig såna här saker, men jag är en sån newbie på allt sånt där, så att vara med någon som gör det som en expert och går ut och dansar för skojs skull, jag tycker sånt är jätteroligt och sånt folk är beundransvärt, men nej, i så fall vill jag typ lära upp mig med någon. Nej, men jag ska ha svårt.
Men alltså så här, jag tycker det är lite intressant, både du och jag testar ju singlar nu och går på en del dejter. Vad är det liksom, vad tycker du att man, vad ska man titta på en första dejt? Vad är det som avgör om man går ut med någon om den får en andra dejt? Vad tycker du är liksom så viktiga liksom nycklar att leta efter när man går ut med någon första gången?
Ja, alltså kommunikation brukar jag först och främst reagera på.
Utöver... Hur märker man om personen är en god kommunikatör då på första dejten?
Jo, men dels ställa frågor och vara alltså genuint intresserad. Sen förstår man ju att den kanske inte riktigt är intresserad om man fastnar vid ett ämne och försöker spinna på, ja, men till exempel jobb eller ett intresse. Jag tycker ändå att man kan variera. Alltså, du vet när man förlorar sig i samtalet, som det så fint heter. Då är det ju liksom mera genuint intresse istället för att försöka tvinga fram någonting så här. Eller om det är bara jag som sitter och ställer frågor. Då blir det ju inte en lång dejt.
Nej, precis. Det måste ju vara en dialog. Ibland fastnar man ju verkligen vid människor. Det kan man ju känna ibland med vänner också. Där det bara blir personen som dels som pratar om sig själv. Ställer inga frågor tillbaka. Då blir det väldigt, väldigt ointressant. En sån människa vill man ju verkligen inte träffa igen.
Nej, absolut inte. Och liksom humor, jag tycker det är roligt. Eller jag tycker att det, jag gillar och skratta med någon. Och så om man sitter och försöker skämt eller liksom lätta upp stämningen och personen inte ens ler med ögonen, ja men nej, då blir det inte heller riktigt. Du då, Silla?
Ja, nej, men alltså jag tycker ju också att kommunikation är väldigt viktigt. Det tycker jag. Sen är det liksom så här, trygghet är en viktig grej för mig. Jag måste känna mig trygg med en man. Känner inte jag mig att det finns trygghet på en första dejt, så då kommer jag förmodligen inte igen en andra dejt om jag inte kan känna mig trygg. Och det med trygghet är också på många olika nivåer.
Ja, hur menar du när du säger att du ska känna dig trygg?
Ja, men dels så vill jag känna rent fysiskt att jag känner mig trygg. Han ska kunna försvara mig så här om det händer mig någonting. Sen vill jag liksom kunna känna att det här är en person som är kapabel att ta hand om mig. För jag har ju liksom landat i det där och jag är väldigt ödmjuk inför det idag. Att jag behöver ju någon som tar hand om mig. Jag kan inte ta hand om mig själv. Jag behöver verkligen.
På vilket sätt? Alltså, för du är ju en stark kvinna. Det vet ju vi på många sätt. Så hur menar du ta hand om dig?
Så jag är väldigt ödmjuk inför det. Jag hade inte kunnat erkänna det när jag var 20 att jag behövde en man som tog hand om mig. Men idag inser jag att jag trivs verkligen inte själv. Jag mår inte bra av att vara själv. Så att jag behöver verkligen en man i mitt liv som finns där för mig och som jag liksom kan, som kan stötta mig och hjälpa mig med saker. Och jag är ju så här född med tummen mitt i handen, så jag har ingen lampa i min hall till exempel, just för att jag är så opraktisk av mig. Och
men kan vi fritt och fixa på din födelse då? Han skulle älska att få visa upp hur han klättrar upp och byter lampan.
Ja, jag kan tro det.
Ja, men du vill dela livets bördor och med och motgångar helt enkelt.
Ja, jag behöver liksom få känna att jag har liksom att finns där och så.
En trygghet.
Sagt, ja, trygghet som sagt. Det finns på många olika nivåer. Det fysiskt börjar känna mig trygg. Ekonomi blir också en del av det. Det är som vi pratade om här innan vi började nu, att en kille som splittar en nota på första dejt, alltså han kommer inte jag träffa igen. Och det här handlar inte om pengar, utan ni måste ju förstå att det här handlar ju om biologi. Alltså en man som splittar en nota på en första dejt, han kommunicerar ju att här finns det inte tillräckligt, här råder det brist. Det räcker inte till oss båda. Och en man som kommunicerar det, han får inte mig att känna mig trygg. Kan du liksom förstå det? Så jag
förstår vad du menar. Jag kommer ju inte hålla med. Men det finns inte tillräckligt för oss båda. Hur menar du då?
Nej, men så här, om man splittar en nota. Det han kommunicerar då, det är att sorry Silla, det finns inte tillräckligt här så att det räcker för oss båda. Så det är inte, det är ju ingen liksom, om man vill känna sig, om har man största prioriteringen trygghet, att man vill ha det i en relation, då kommunicerar man. Man känner inte sig verkligen trygg då med en person som liksom bara betalar för sig själv och känner att okej, okay, här finns det inte så att det räcker till det också.
Eller så vill han kommunicera att han betraktar sig som jämnbördiga parter.
Mm. Ja, för det är liksom, nu är det ju vad det här skapar för känsla i mig. Det är det som blir viktigt här. Om jag kommer till honom.
Men då måste ju du ha förmedlat den tydligt innan. För det är ju som, vi är ju väldigt, Sverige är ju otroligt progressiv, vi är väldigt i framkant det här med jämställdhet. Och det finns ju nu på sociala medier där det är väldigt i ropet att prata om hur svenskar gör, för att det är ju många svenska män som inte väljer att betala eller ta notan, så ska man säga.
Ja, det har jag erfarenhet av. Och då blir det ingen andra dejt. Det har ju varit man här faktiskt inte allt för länge.
Och då, det här har ju blivit liksom en grej. För ja, men det är många som inte förstår varför. Även fast det är liksom många bra förklaringar också till varför. Men då är det ju någon som har sagt så här, ja men den som bjuder på dejt, bjuder in, ut till dejt eller vad jag ska säga, den står för notan.
Ja, men precis, som en man frågar ut mig, då kommer jag förvänta mig att han...
Ja, fast då är det ju... Ja, men det är en annan sak.
Vadå, menar du?
Ja, men för då är det den som har tagit initiativ till händelsen. Att det är den som äger händelsen.
Ja, men så är det ju. Alltså, jag bjuder ut någon eller frågar ut någon, men självklart, då betalar jag.
Ja.
Det är, så är det ju, absolut. Men någon det... som frågar ut mig, så ska han splitta på notan. Nej, den blir inte bra liksom.
Men om ni bestämmer en dejt på Tinder, att ni säger, ja, ska vi träffas? Är det den som frågar, ska vi träffas då, som du tänker ska...
Ja,
det tycker jag. Men det är klart att om jag kommer med liksom ett initiativ om att vi ska åka på spa till Göteborg nästa helg, men det är klart att det är jag som betalar det då. Så är det ju såklart. Ja, men vadå?
Ja, absolut.
Men är det inte fair? Liksom jag kommer inte så förvänta mig att en kille ska betala allt jämt. Så är det inte.
Nej, inte jämt. Nej, det går inte.
Men så initialt det... så tycker jag att det är viktigt. Det får jag väl ändå säga. För jag vet ju själv också så här hur jag känner. Alltså mitt problem, det handlar inte om pengar. Jag kan betala för mig, det är inte mitt problem på något sätt. Så det handlar inte om pengar, utan det handlar ju om liksom, vad får det här mig att känna. Så. Och jag vet ju själv om jag skulle liksom betala på en första dejt till om killen splitter, så jag vet ju vad det skapar för känsla i mig. Det kommer inte liksom känna att känna mig trygg. Jag kommer inte känna att jag vill träffa honom igen. Eftersom det som är viktigast för mig har inte blivit uppfyllt på första dejten.
Mm.
Så är det. Jag är bara ärlig nu. Så är det, så det är för mig.
Ja, men man ska vara ärlig. Det är väl jättebra.
Jag önskar ibland att det inte var så. Jag önskar att jag hade kunnat betala eller splittat och så vidare. Att det hade funkat ändå. Men jag vet ju vad det skapar för känsla i mig. Det är så.
Men Therese, du tycker att det är lite red flag ifall killen bjuder och överöser för mycket med grejer i för tidig?
Nej, de får jättegärna bjuda. Alltså, jag har ingenting emot så, eller? Så det måste jag ändå säga. Man känner ju sig uppskattad. Lite tacksam, så här, absolut. Men jag vill inte att de ska förvänta sig. Alltså att de går in med en förväntning när de bjuder. Att ja, nu har jag bjudit, så då kan ju du bjuda på andra saker. Men det här med lovebombing, alltså kärleksbombning. Det är när de går in för hårt direkt. Man har pratat i 2 dagar och de är kär. Sånt, nej. Nej, men det är ju så röda flagg så att det inte är klart.
Ja, men man kan inte bli kär när man har pratat 2 timmar, eller kan man det? Det känns ju inte riktigt rimligt ändå, eller?
Ursäkta mig, men vem sitter du bredvid?
P.O.
Ja.
Ja, just
det. Fast vi hade ju pratat mycket mer. Alltså, det var ju att vi träffade... Alltså... Jag och Kristina hade hållit på och skrivit jättelångt till varandra i typ 6 veckor.
Mm. Hade inte du lite fladder då precis när hon svarade på vänförfrågan där på Facebook?
Jag känner hon är rödhårig så det räknas inte.
Ja. Men det finns ju vissa som blir jättekära, men det är så här flammor som slocknar liksom efter ett tag också. Men jag tycker inte att man ska ha för bråttom.
Nej, alltså jag tror att när jag var yngre så då blev man kär väldigt fort. Då kunde jag liksom så här tillbringa liksom, ibland var det så här på en timme så var man väldigt förälskad. Jag tror inte att det är på samma sätt när man blir äldre. Det behöver
men
man
tror du...
utveckla känslor tror jag på ett annat sätt.
Men tror du att du var kär då? Du tror inte att du misstog kärlek för attraktion?
Ja, det där är också. Vad är det att vara kär då? Ska vi prata lite om det då? Vad är det att vara förälskad? Vad är det att vara kär? Och vad är det att känna attraktion? Jag tänker att de här alla går ganska mycket in i varandra, eller?
Ja, fast alltså en relation och kärlek, det är det val man gör.
Mm.
Du måste ju ändå, även fast du, när du har gift dig och hamnat 20 år in i en relation, under de här 20 åren, när du vaknar, då ska du välja din partner. Du ska välja er relation.
Mm.
Mm, mm.
Ja,
och jobba på det.
Jo, men för förälskad kan du bara vara i 6-24 månader, tror jag. Det är en kemisk
reaktion.
Ja.
Mm, mm. Mm. Just det. Men alltså, vad förälskad och vad kär då? Är det samma sak, eller?
Jag tror kärlek är liksom mera en mognare variant av förälskelse. Alltså förälskelsen, det är det här som blir i början. Det blir liksom lite spännande, det blir lite nytt. Man tänker på personen ofta. Det plingar till i telefonen och man blir liksom glad över att se det här namnet. Men ett år in, det är väl klart att man blir glad över att se sin partners namn, absolut. Men jag tror inte att det är på samma sätt. Så kärlek, det är ändå när du har fått till de här rutinerna.
Mm.
Oavsett om man bor tillsammans eller inte så har ni ändå fått in liksom rutiner när ni hörs på kvällarna eller under dagen eller liksom vad ni gör på helgerna. Har ni hittat något gemensamt intresse?
Mm.
Alltså det är, kärlek är ett val.
Ja, jo, det är många som säger det. Det hör jag väldigt ofta inom kyrkan också. Kärleken är ett val. Det är något vi väljer varje dag. Liksom, så. Mm. Jo, men det kan jag förstå. Men attraktion är väl ändå någonting, tänker jag. Det måste ju ändå finnas där. Annars, det är någonting, det är ändå någonstans det som håller ihop en relation på sikt. Att man liksom känner den här liksom, attraktionen till varandra.
Ja, men då är du ju inne på attraktion. Då är du ju inne på attraktion. Attraktion är ju inte förälskelse.
Ja, nej, men alltså, vad är det för skillnad på det? Då? Attraktion och att vara kär och förälskad. Det är liksom då så här, attraktionen, kan man beskriva det då som en mer mogen variant av att vara kär?
Nej, attraktion handlar om sexuell attraktion. Jag tycker att...
Nej, det behöver inte vara. Nej,
ja, så attraktion är det mer ytligt än vad det är att vara kär?
Nej. Det säger jag. Men, nej, men attraktion, det är ändå vad som drar dig till din partner.
Det är lite klistrat i en relation.
Ja, för attraktion behöver inte alls vara sexuellt. För att jag menar, vi åldras ju.
Mm, precis.
Det kommer ju komma rynkor och de här, det kommer hänga lite här och var.
Liksom,
näsan kommer droppa och alltså, hår i öronen. Jag menar, den fysiska attraktionen kommer ju ändå att svalna av allt eftersom. Mm. Och det, visst, det är jättepositivt om man underhåller sig själv, liksom man går till frissan och gör sig fin, eller man går på dejter kontinuerligt i en relation bara för att liksom ändå få känna liksom att man gör sig till för varandra. I och med att ni väljer varandra, då vill man ju ändå liksom göra sig till för varandra. Mm. Men det kan ju också vara såna här små saker, att man köper en pocketbok för att de vet att man tycker om det när man är lite nere. Det är en sån här attraktionsgrej.
Så alltså, attraktion kan liksom vara både så här fysisk då och även, vad ska man säga, mental eller så här, att man kan vara på olika nivåer attraktion också då.
Definitivt.
Mm. Det är intressant.
Ja, men det kommer jag ihåg. Jag hade en så här, vad kallas för, Friends with Benefits kring 2012, och i hennes fall, det var hennes röst som jag var attraherad av. Det fanns ingenting annat när jag smäkte och tyckte det var särskilt attraktivt. Men det är sjukt att det är röst.
Ja, men det är intressant. Man kan ju verkligen så känna att man liksom attraheras till olika saker. Mm-hmm. Både personlighetsdrag och liksom så här fysiska attribut och liksom handlingar som personen gör. Och så
Jo, men så är det. Alltså, sån här gammeldags charm. Till exempel att en kille öppnar bildörren eller en dörr för en.
Ja, men sånt kan jag gilla som är lite konservativ nu, sådär.
Vi pratade ju igår om att du inte är så konservativ som du tror.
Ja, det är som vi sa igår också. Det handlar om vilken kontext vi är i.
Ja. Alltså, du känner dig inte kallad till hemmet. Det kan,
nej,
vi, det kan vi konstatera.
Inte, nej, alltså i kristna sammanhang är jag inte så konservativ. Men i sekulära sammanhang är jag väldigt konservativ.
Vad säger du till det? Så du kallad till hemmet? Just det, jag vill inte berätta för lyssnarna. Therese ska bli chef.
Aha.
Det är hot.
Ja.
Ja. Berätta.
Att jag ska bli chef, ja.
Det blir
inte det. Nej, vi kan komma tillbaka.
Vi hoppas att det attraherar en viss typ av karar. Helt enkelt.
Ja.
Nej, men det ska bli jättekul. Jag har fått en möjlighet att under en tidsbegränsad period testa på chefskapet.
Mm.
För att göra min personliga utveckling inom karriären.
Men vad roligt, det hade ju velat, vet jag.
Ja, ja, men det var ju förra årets mål att liksom klättra. Så att, ja, det ska bli spännande. Spännande.
Kallad till chef.
Kallad till chef.
Ja, du kanske är kallad till diakon, kommer fram till
kallad
på frukosten.
Kallad till diakon, ja, vi satt ju och diskuterade det här, vad vi ska göra med, eller vad jag ska göra med mitt liv. Ja, nej, jag vet inte, vi satt och pratade allt om att jag skulle bli präst. Till diakon, till, ja, men det är allt möjligt. Jag funderar på att jag skulle plugga vidare någonting, men vi får väl se. Det här entreprenörslivet kan ju bli lite spretigt och ostabilt ibland.
Du vet om att du inte kan fakturera Svenska kyrkan, va? Utan då är då är man anställd.
Ja, det är så. Ja, det tar ju lite emot liksom. Jag håller gärna mig till mitt fakturerande. Mm. Men ja. Mm. Ja, men ska vi, det här med dating, ska vi fortsätta på det?
Ja, det
är våra bästa, våra tre topptips till de som lyssnar som ska gå ut på en första dejt.
Första dejt? Hur gick det med det, Therese?
Ja, jag hade ju ett inför. Alltså, en av mina favoritserier eller program eller vad man ska kalla det, det är ju första dejten. Både den engelska varianten och den svenska varianten. Och så fort de kommer så plöjer jag igenom. Jag tycker det är så roligt.
Vad tycker du är så roligt med det här programmet då?
Jo, men liksom hur de... ända sedan du var med, Silla, faktiskt också. Det tyckte jag var lite roligt hur de hittar... Alltså de kan hitta jättebra ibland. Och det man verkligen tror är, men gud, det här kommer ju bli hur kanon som helst. Och så kan det bara bli supertokigt. Mm. Men jag tyckte ändå att de matchade ungdomarna. Det finns ju en variant för tonåringar.
Ja, den är god. Den är god. Första dejten finns.
Ja, jag tycker att där har de ju inte varit klockrena. Sen att ungdomarna själv efteråt inte kanske håller i det jättebra, det är ju tråkigt. Men alltså, jag tycker det där är, ja men det verkar så roligt. Man går dit, man får känna sig lite fin, käka mat och det här lite pirret och vem man ska få träffa. Så att jag sökte. Jag hade tråkigt en dag. Det är farligt när jag har tråkigt, för då händer det massa saker. Så jag sökte.
Kolla din profil, din ansökan.
Nej. Nej, men det är det. De vill ju, när man gör en sån här ansökan så vill de ju jättegärna att man har någon slags historia. Alltså någon så här som sticker ut lite. Nu har ju inte jag det, så jag kan inte riktigt sätta mig och hitta någonting man blir tårögd över eller någonting sånt där. Så att det, nej. Jag tror att det fallerade lite på det. Att jag är ganska icke-gråtvärdig. Vad ska jag säga? Jag är ganska ordinär.
Vad ska jag sökte då? I den här?
Nej, men jag tror att jag ganska så likt orden här nu Silla nämnde. Att jag vill ha en person som jag kan kommunicera med, känna mig trygg med. Någon som delar livets bördor och framgångar och allt det där.
Och då är trygghet också en sån här viktig värdering som du har.
Jo, men så är det ju. Men jag vill ju inte bli omhänder.
Men så här, vad får dig att känna dig trygg då?
Tillit.
Tillit. Och hur skapar man tillit i dig då?
Att om man säger någonting så att man ska göra, alltså att man ska säga, om du säger till exempel, ja men vet du vad, jag tar hand om tvätten sen, eller vet du vad, jag åker och handlar här, eller på tisdag ringer jag dig på eftermiddagen, eller alltså något sådana här saker.
Ja, men man ska hålla sitt ord liksom.
Ja. Säger du att du ska göra någonting, då förväntar jag mig att du gör det. Liksom. Och gör du inte det, nej men då ghostar jag dig. Nej då, men
nej. Nu sådana där ord betyder saker tjej.
Ja.
Ja men så är det ju, så är det för mig också. Säger man någonting then you're sticking to it liksom, annars så skapar det inte tillit. Så det är absolut en jätteviktig trygghetsfaktor. Att man kan liksom verkligen, man måste leva sina värderingar, man måste hålla sitt ord, annars så skapar det verkligen ingen tillit och trygghet.
Jag är ganska van med att folk säger saker och att man säger ja, att det är mer ett, så här, en riktning, att den har ambitionen att göra det. Men
ja, fast visst kan man sitta och spåna om saker och liksom ha lösa planer, absolut. Men om du säger att du ska göra någonting, självklart kan det ju bli så att det händer någonting under vägen, men då kan man ju förmedla det, att vet du vad, nu blev det så här, jag kan inte göra det här som jag sa.
Man kan ju spåna väldigt mycket och prata om saker och sådär. Men det är en annan grej att man verkligen committar sig i någonting. Att nu lovar jag att jag tar på mig det här. Det är en sak. Och det tycker jag är jätteviktigt. Att man verkligen på sig någonting, då ska man liksom verkligen, då ska man hålla sig till det. Det tycker jag är jätteviktigt. Annars så går det inte. Annars så bygger man ingen tillit och trygghet.
Nej, och jag tror att det är så för väldigt många ändå. Man vill kunna lita på vad folk säger med tanke på hur det ser ut ändå i världen idag, liksom i samhället. Att allting är så flyktigt. Så att ha liksom det här att man faktiskt kan lita på någons ord är otroligt mycket mer viktigare nu, tror jag.
Verkligen. Är något annat än det då som skapar trygghet?
Nej. Eller det är väl att just det här att man, jag vet inte hur jag ska förklara det här riktigt. Men om att man inte står i skuld till någon känslomässigt. Att om jag får för mig att jag har en dålig dag, jag grinar, jag öppnar mig, eller en väldigt bra händelse har hänt och jag vill förmedla det med någon speciell person då. Att man sen inte liksom, den personen inte sen kommer, fast vet du vad, jag var där när du var ledsen. Nu ska du finnas här för mig. Alltså att man inte har en sån här emotionell skuld. Och att den personen inte förmedlar att men jag var där för dig. Du ska finnas här för mig. Liksom. Sånt kan man ju tycka självklart ändå. Men liksom, att just det inte är något påtagligt.
Sen tycker jag liksom så här att vad heter det? Att en person har liksom ett, vad ska vi säga, ja, men tryggt, stabilt liv. Liksom. Jag kollar ju väldigt mycket på hur en persons liv ser ut. Jag tar ett konkret exempel. Jag skulle till exempel aldrig kunna träffa någon som var typ så här, ja, men skuldsatt. Kanske låter lite ytligt att säga, men ni vet ju vanligt det med så här sms-lån och liksom spel.
Nu är det ju att personen inte har någon impulskontroll.
Exakt, det kommunicerar väldigt mycket det också. Men så här, jag skulle aldrig kunna tänka mig så att börja betala av någons sms-lån.
Nej.
Alltså det är verkligen mycket som är relaterat till ekonomin. Någon som är skuldsatt, det är liksom det så här. Det får jag ändå säga att en dealbreaker för mig. Det skulle inte jag kunna. Jag skulle inte kunna ha någon som var det skuldsatt. För det skapar absolut ingen trygghet.
Eller någon som är slav under sina känslor. Alltså att man uppfattar att den är liksom uppvisar en omognad. Att det är vad den personen känner i stunden som hela tiden ska vara styrande för liksom hela sammanhanget. Sådana personer är också väldigt svårt.
Ja, men det har jag också. Alltså inga missbrukare överhuvudtaget skulle jag säga. Det är väldigt vanligt idag att man är slav under olika missbruk. Och är man med, så det skapar ju verkligen ingen trygghet.
Nej, så är det ju. Men också det här att som PO var inne på, oviljan att förändras. Att man är medveten om att man har kanske saker att jobba på, men man vägrar att förändra ett beteende. Att man kör på, jag vet inte varför jag aldrig har en relation, och jag vet inte varför det blir så här. Fast
att man kanske inte är medveten att, alltså omedvetenhet kring liksom mönster och beteenden, det är ju liksom, det är också ganska viktigt.
Jag tror också att det är ändå ett val. Man väljer att inte gå in i sig själv och liksom fundera på, ja men alltså, varför är det så här hela tiden?
Ja, så alltså varför,
varför är det ett upprepande beteende?
Man behöver inte ta tag i det, tänker jag.
Ja, men en grej som vi har pratat om senaste veckorna är det här med poppojkar och poptjejer. Alltså fast inte utseendet, alltså en estetisk utseendet, utan beteendet poptjej, popkille. Att det här,
jag tror inte folk som lyssnar kan relatera till, vad är det för någonting?
Nej, men det är personer som blir som känslomässiga vampyrer. Att de vill ha väldigt mycket, alltså de vill ha din uppmärksamhet och din bekräftelse. Men de vill hålla dörren öppen. Ursäkta, det kanske är kanske män och kanske kvinnor. Det kanske är liksom bara är vuxenvärlden.
Nej, det låter som att du pratar om emotionellt otillgängliga människor.
Ja, eller kombinationerna av kanske män och vad kallar du det för?
Ja, men de här
känslomässigt otillgängliga människor.
Är det otrygg och undvikande?
Ja, men det går in i varandra väldigt mycket. De har ju oftast en anknytning som är otrygg och undvikande. Och det är ju oftast kanske män och kanske kvinnor som har det.
De som vill ha när girlfriend or boyfriend experience, men inte vill ha en relation, alltså vill inte chippa in med något sånt.
Precis, och den är ju väldigt, väldigt vanlig.
Man vill ha kakan.
Men ja, den rakar jag tyvärr. Jag drar sig så mycket till det där. De som, nej men jag är inte redo för någon relation, den får jag väldigt ofta höra. Och det är de här som inte kan committa till djupet, eller på djupet i en annan människa. De är väldigt jobbiga.
Det har vi pratat mycket om i sista, men vi har också pratat om ens egna utveckling i det hela. På dig, Silla, har vi ändå märkt en fantastiskt stor utveckling inom det området.
Tycker du?
Ja.
Vilket sätt då?
Jo, men du har ju fått mer självinsikt. Det tycker jag absolut. Alltså, om vi tar bara för ett år sedan, då kunde jag ändå sitta i flera månader och säga, Silla, ta och dumpa, Silla, gå vidare. Och du var så här, nej men bara en vecka till, nej men jag ska bara, men jag måste ge han den där chansen. Och nu, i år, bara här nyligen, då kan man ju ändå säga, fast Silla, det där ser ju inte, verkar inte vettigt, det ser inte bra ut. Nej, men det är det nog inte, säger du. Och så har du ändå fått den självinsikten.
Ja, men alltså insikten nu är ju att jag drar till mig bara emotionellt otillgängliga män. Och det gör jag ju fortfarande, har jag ju sett.
Fast du drar inte till det. Du känner inte en främmande människa.
Jo, jag tror att man gör det. Jag tror att jag drar till mig det där omedvetet. Jag ser mitt mönster. Och jag ser verkligen mitt mönster. Och jag ser också när jag träffar en sån människa hur otroligt destruktiv den personen är.
Fast kommer du inte fram till att du drogs till de människorna?
Ja, jag gör det. Jag dras till de människorna. Men jag kan också se nu att det är extremt destruktivt. Jag väljer att inte liksom fortsätta med det. För att jag vet att det innebär bara problem.
Ja, men det är ju utveckling.
Ja, men för jag kan känna, vi pratade om det också, om att när jag var mellan kanske 14 till 35, att ja, men det är ju 20 års period, att så här, jag har ju alltid dragits till poptjejer, alltså så här, någonting att laga, någonting att så här, ta hand om, alltså det här, och det är väl typ någon sån där grej som du brukar prata om.
Nej, alltså jag
börjar,
ja, fast det är inte samma sak. Det här är oftast väldigt liksom bra män, väldigt liksom duktiga, framstående och väldigt så. De är inte trasiga, de är inte det, de är emotionellt otillgängliga.
Jo, men jag menar att det är någon sån här version av det där. Att vi har dragit storlek av versionen.
Just det. Ja, så det beror på om man menar med trasig. På ett sätt kan man ju säga att de är trasiga eftersom de rent emotionellt inte kan knyta an på djupet i en annan människa. Så att rent emotionellt är de ju trasiga i det hänseendet. Så kan man absolut se det.
Ja, men det här lite biopolära tror jag att jag tyckte var ganska hot under liksom om det är rätt uttryck.
Ja. Men du dras inte till de här emotionellt otillgängliga männen testen. Och hur hanterar du det i så fall?
Jag dras till... Eller dras till... Så här ska jag säga. Jag har också... gått i terapi för min egen dumhet. Jag accepterar bekräftelse från personer som inte vill ge mig något djupare och mer stabilt. Omogna personer som bara vill vara en flyktig kontakt.
Varför accepterar du det då?
Ja, det jobbar jag fortfarande på. Men tyckte ni inte att det där lät väldigt fint då?
Nej, men det lät fint. Jag har ju kommit dit i alla fall att jag accepterar inte det längre. Jag märker att jag träffar någon som är emotionellt otillgänglig, men då stänger jag den dörren. I'm not going there anymore. Det är liksom, finns det destruktivt där och mycket kraft och energi det tar att liksom träffa en sån person som inte kan connecta på ett djupare plan.
Ja, och jag har också kommit dit att nu har jag varit väldigt ensam de här senaste månaderna, måste jag ändå säga, för att jag har valt att inte hamna i gamla mönster.
Bra, Tess! Så är det ju för mig också.
Och så får man väl... Men förändring sker ju inte över en natt. Så är det.
Men innebär det att du klarar av att liksom så här tacka nej till kryptonitkillen?
Alltså, det där, kryptonitkillen, det är inget val. Han står bara utanför.
Vem är kryptonitkillen för oss som inte är insatta?
Det
är Glam, eller vad ska jag kalla det?
Nej, det var en person som dök upp för, ja, det är snart 3 år sedan. Och det var ju min största läxa i livet. Mycket kan man säga. Man kan absolut klaga på såna här personer, men samtidigt så har jag ändå kommit till insikt att han har lärt mig mycket. Stand my ground. Så the final boss i Nintendo.
Sorry, test your princess in another castle.
Ja, precis.
Ja, men det är väldigt fina. De här liksom, männen kan ju också lära oss ganska mycket. Men man måste ju ta dem på rätt sätt. Och man måste ju verkligen lära av det. Och det har ju varit en resa för mig att göra det. Verkligen liksom när jag ser det här beteendet, vilket man gör på de första dejterna. Det gör man ju absolut. Att verkligen liksom direkt stänga dörren och sätta gränser. Det tror jag är väldigt viktigt.
Ja, och jag kan också tycka att istället för att man hela tiden säger varför dras jag alltid till de här och varför händer det alltid mig? Ja, men som vi har pratat här nu, vi kanske ska stanna upp och titta, men vad är det som gör att vi hamnar i de här situationerna. Och när man väl har ställt sig den frågan och börjat titta på sig själv och allt där runt omkring, då sker ju en utveckling.
Mm.
En mognadsgrad bättre.
Mm. Mm, mm.
Men det är de som inte väljer att se sin egen problematik i det hela. Där.
De ja, är ju... jag tror att många som har liksom, är i vår ålder, jag tror att väldigt, det finns väldigt många som inte har den medvetenheten om sitt beteende, utan man letar fortfarande efter problem utanför sig själv.
Mm.
Och jag skulle vilja hävda att majoriteten av alla i vår ålder som inte har fått till det med någon, problemet ligger inte utanför en själv, utan då är det nog dags att börja titta inåt. Vad är det som gör att jag inte får till det? Kan det vara så att jag har någon sårbarhet aktiverat i mig som jag faktiskt behöver jobba med och ta professionell hjälp för att lösa?
Men kan det ha med flyktbeteenden göra också då? Att man, att det är för jobbigt att ta tag i saker i sitt egna liv och då vill man gärna projicera det utanför sig själv?
Ja, absolut. Man tar inte ansvar för det ändå. Absolut, det tror jag är vanligt också.
Att ändra sig är jobbigt.
Det är jättejobbigt.
Ja.
Det är verkligen ett hårt arbete att göra. Och förändra liksom destruktiva mönster som man bär på och har gjort under lång tid. Det är jättejobbigt att göra det. Och det är också liksom att man har mycket blind spots, att man inte själv ser de här sakerna. Det första steget är alltid att bli medveten om att man har ett destruktivt beteende. Sen kan man förändra det, men när man inte är medveten om det, då kan man inte ens förändra det.
Nej, för jag jobbar ju inom omställningsbranschen, alltså människor inom på arbetsmarknaden som ofrivilligt arbetssökande, eller ja, en del är det frivilligt. Men, och där finns ju också två tydliga kategorier. De som alltid säger, ja, men chefen var en idiot, kollegan var en idiot, den var en idiot, min mamma var en idiot, alla är idioter.
Ja, men då lever de i en sån offermentalitet.
Ja, visst. Mm. Ja, men det här är jättevanligt inom inte minst både mitt, alltså inom Vänsterpartiet sitter sådana här människor på beslutsposter.
Ja, jag kan förstå det.
Nej, men lugn. Och Sverigedemokraterna består ju också till hög grad av liksom den här offerkoftan. Men det finns...
Det är bara vi moderater som tar ansvar
Jag skulle komma till det. Men det finns också inom borgerligheten folk som skyller allt på sossarna. Alltså det kan vara från att det är dåligt väder ute. Det är sossarnas fel. Eller man vann inte på Eurojackpot igår. Det är också sossarnas fel. Allt är vänsters fel. Det jag funderar på är ifall politiker eller människor som är engagerade i politiska partier, ifall det så här finns en överrepresentation där av personer som inte orkar ta tag i sin egen shit, och därför vill man liksom sitta och förvalta hela offentligheten som ett sätt att liksom fly undan sina egna issues. Så. Umgås ni med politiker någonting, så att ni kan...
Inte jättemycket. Det är nog mest när jag hänger med dig, tror jag. Nej, men alltså det finns säkert sådana människor. Det kan jag absolut tänka mig att det gör.
Ja.
Det vet nog du bättre. Men det verkar som att du har sett ett sånt mönster. Och det stämmer säkert.
Ja. För jag tror att annars, alltså, ifall du liksom mer... Annars kanske du gör andra grejer. Alltså engagerar dig i föreningar eller startar ett företag eller någonting. För att det är någonting med just gruppen politiker som så här bara får alla mina... varningslampor att blinka desto äldre jag blir. Just den här offermentaliteten är alltid någon annans del.
Okej, så det du säger här nu då är alltså att man inte ska dejta en politiker?
Nej, det är inte.
Nej, men jag dejtar inte politiker heller. Mm. Så att, men den där mentaliteten finns nog på andra arenor också i samhället, tror jag.
Men sen, så här, det är överrepresenterat. Det betyder inte att alla som är politiker. Jag skulle komma någon vart med det här, men nu har jag glömt bort tråden.
Vi ska säga det att vi sitter ju helt utan manus idag. Trots att vi sitter på olika platser så sitter vi helt utan manus. Vi är bara freebaser idag, allting egentligen. Mm. Men det kan ju bli bra det också.
The spring is coming.
Ja. Verkligen, solen lyser och vårkänslorna hänger i luften.
Ja,
sol och vårkänslor. Ska vi ha ett mål?
Ja, sommarmål för er. Vad är era sommarmål? Ska ni skaffa sommarkatt? Alltså en sommarkille?
Nej.
Vi är seriösa, P.O. Vi är seriösa.
Men vi kan ju till exempel...
Det är jättesvårt att ha. Tänker du relationella sommarmål?
Nej, jag vet inte. Sommarmål. Tess, vad skulle du säga?
Vi skulle kunna ha till exempel som mål att gå på minst 4 dejter. Innan juni är slut.
Mm. Innan juni är slut. 4 dejter innan juni är slut. Mm.
Mm. Nej, men det är olika.
Ja.
Så vidare inte blir seriöst med dem. Men,
ja, så om du blir seriöst med dem så då räknas det om man går på dejt med någon samma.
Mm.
Du kanske skulle testa att dejta en diakon eller en präst för att liksom få, då blir det så här förena nytta med nöje. Det blir lite så här.
Nej, man ska inte blanda sånt där.
Nej. Nej.
Man ska inte blanda sånt. Nej. Det är ju första var. Nej.
Nej.
Absolut inte.
Nej. Jag håller mig till mina civilekonomer och civilingenjörer.
Vad är din så här yrkeskategori som du tänkt på? Vi vet ju att Silla gillar just så här revisorer och civilekonomer. Har du någon så här bilmekaniker eller?
Nej, men jag vill
säga läkare.
Nej, inte läkare. Vad heter de? De som arbetar med händerna. Arbetare.
Aha, arbetare.
Men det vet jag. De kan vara allt.
Det är en svetsare. En rörmokare.
Ja.
En riktig rörkulare, det är jag.
Ja, i en, du vet, i de här varningskläderna. Vad heter det? Såna här snickar.
Varselkläder. Varselväst!
Nej, inte varselväst. Ja, men de här arbetsbyxorna.
Nu är ja, såna här blåa med massa fickor som hänger.
Ja, det behöver inte vara blått. Det kan ju vara de här med reflexer. Alltså, de är ju lite svarta och gula.
Ja,
och
de här gula och vita.
Ja. Såna som jobbar med händerna.
Ja, vi har verkligen helt olika typer av män som vi faller för. Jag är liksom så här skjorta kavaj liksom så här. Det mest heta jag vet är liksom en kille i blå skjorta och chinos liksom.
Mm.
Medan du är lite mer så här.
Ja, men chinos tror jag att irländare har också, så det tror jag ni kanske.
Uh-huh. Nej, men de får gärna ha lite så här ruffiga händer och så här grov stil.
Ja, jag gillar ju helt raka motsatsen till det. Ja, det är ju charmigt att vi har så olika liksom stil så där.
Ja. Det är en kompis till mig som nyss har blivit singel som jag tror skulle tilltala er båda.
Nej.
Han har ju nej. Barn. Nej, vi vill inte ha något strul. Nej, han är nykild och har ett barn. Så att det är inte.
Då behöver han tid att hinna ikapp med sig själv först.
Mm. Exakt. Exakt.
Så om ni är singlar fortfarande om ett år då, så kan jag känna
det är inte omöjligt. Tror ni på horoskop?
Nej.
Gör ni inte?
Men får höra, vad har du?
Jag tycker så, jag tror inte heller, alltså det.
Men det är kul att väldigt läsa ibland från det stämmer.
Ja. Ja, men jag tycker att det är lite roligt ändå att kunna skylla allt på ödet och planeterna i rektanglar och allt vad de håller på med. Och då läste jag någonstans, det var i något horoskop, att jag ska faktiskt vara singel hela det här året. Men jag tyckte det var ganska skönt att läsa, för då vet jag, men då behöver jag inte satsa liksom, då behöver jag inte leta aktivt. För nu har horoskopet sagt åt mig att men nu ska jag vara singel 2024. Så då kan jag fokusera på annat.
Då kan du träffa Tim. Han verkar inte vara pojkens material. Ja. Han kanske har andra kvaliteter.
Eller hur?
Ja. Ja, nej, men det är lite roligt med horoskop. Det är det ju. Alltså, jag tror ju verkligen inte på det. Det ska ju verkligen vara till med. Men alltså, det stämmer. Jag är ju värdur. Och den är ju så här. Då står det så här. Den utåtriktade värduren är full av energi. Och har tack vare sin energiska personlighet lätt att nå sina mål. Värduren är entusiastisk och varm samtidigt som de kan vara egenkära och självupptagna.
Nu är det bäst att avrunda det här avsnittet innan vi får ett hatrev igen i forumet. För, på
ja, jag tänkte precis det, att läsa ett kärnteckorna så kommer vi på ett hatrev.
Ja, men man tar det med en klackspark.
Ja, men jag tänkte, man behöver inte ta allting så seriöst.
Nej.
På tal om det, nu, vi har ju blivit polygama vid Kristna Dating-podden. Ja,
mm.
Vi har ju tagit tillbaka kristen dejt, men vi fortsätter fortfarande att vänstra med Valo.
Ja, precis. Ja. Mm.
Kristen dejt är helt fin med det. Valo har inte riktigt kommenterat än.
Nej, det var inte. Kommunikationen med Valo känner jag att det är inte riktigt vad den borde vara.
Nej, men så att alla lyssnare, från och med nu så rekommenderar Kristna Dating på den officiellt både kristendejt.se och Valo Kristen Dating.
Mm.
Vi är helt neutrala i relation till
vilken
ni vill.
Yes. Ja, men har vi något mer som vi
känner att... konferens! Vi var ju i Norrköping igår.
Ja!
Tess, du måste komma med och blomstra med oss den 6-8 juni.
Ja, för då har någon och jag och Pio en konferens. Där ska med
blomstra!
Ja, med relationstema i hur man växer i sin relation till Gud. till sig själv och i relationen till andra människor.
Ja, och vi har hittat ett jättemysigt stuga på lägergården som har öppen spis, massa soffor, biljardbord, fotbollsspel, där vi tänkte fylla med så här godis och chips, och sen kan folk sitta där och vara så här lite tonåriga hela natten.
Ja, vi ska ha konferens då.
Ja, jag trodde du skulle säga fotbollsspelare. Alltså du hade mig så här nära. Hade du sagt fotbollsspelare, jag bara jajamän, så kom jag på.
Nej, men vi har någon sån konferens 28 mm. så. Som
jag,
Kristin och Prima också ska vara med på. Så det kan vi ju flagga lite för att lite så här save the date.
Ja, och Nils och Ina från Örkeljunga.
Ja, precis. Ja. Det tror jag blir super super bra.
De så är det 6-8 juni.
Ja. Mm.
Juni.
Det är alltså nationaldagen. Ja, precis. Torsdagen, ja. Så är det fredag bara.
Ja. Ja.
Det är jättemysigt, ligger vid havet. Och så på ena sidan är det en skog, och på andra sidan är det ett berg. Och så är det en massa grillplatser. Och så tänkte vi anordna olika så här relationella aktiviteter som ändå är personlighetsutvecklande. Mm. Vi pratar om det att på vanliga konferenser så är det så här 80% sitta och titta varandra i nacken, 20% mingla och lära känna varandra. Så vi tänkte att tvärtom, att vi har så här 80% lär känna varandra aktiviteter och kanske 20% titta varandra i nacken.
Mm. Det är ett vinnande koncept, ja. Det tror jag verkligen. Vi behöver ha lite mer sådana, alltså dit man verkligen kan komma och känna att man liksom får diskutera. Det är det jag tycker är så roligt. Mm. Det är verkligen så att diskutera och vrida och vända på saker tillsammans med andra människor. Det tycker jag är så roligt. Men det finns ju väldigt få sammanhang där man verkligen får göra det.
Jaha. Ja, och hur skaffar man kompisar i vår ålder ifall man inte är liksom en barnfamilj som blir kompis med andra barnfamiljer? Det är ju liksom utmanande. Mm. Jag har ju hittat en strategi. Jag startar ju poddar med massa nya människor och så blir jag kompis med dem så. Men för dem som, det skulle bli en väldigt floddad poddmarknad ifall alla gjorde så.
Mm. Mm. Precis.
Ja, det gäller ju att hitta något gemensamt intresse.
Jo.
Verkligen. Ja, så den håller jag och PO på jobbar med nu för fullt.
Följ med oss och blomstra, Therese. Ta med barnen.
Ja, jag har faktiskt barnen den helgen för det blir skolavslutningar och sånt den veckan.
Ja, just det.
Mm. De kommer ju älska det. Det är så här stort havsbad och de kan... Silla, du ska ju ha en så här klätterkurs, va?
Ja, det har vi inte bestämt än.
Inte?
Nej, det har vi definitivt inte bestämt, PO.
De är tillräckligt stora, tror jag, Therese, barnen och klättra.
Nej, det är ingen som bestämt. Det krävs lite prylar till det och det har vi inte.
Ja, okej.
Så vi får se. Men det är ju inte helt omöjligt. Man kan klättra där.
Ja,
det
finns kanoter och båtar och sånt.
Mm. Ja, men det är jättemycket aktiviteter man kan göra där. Det är det verkligen. Så jag tror det kommer bli
glorious.
Ja.
Perfekt.
Så vad säger du, Therese? Do you save the date?
Vi ska save the date.
Ja.
Jag tycker definitivt att alla lyssnare också ska göra det. Man vill ha en glorious helg med träffa nya människor och mycket fint snack och häng och...
Ja.
Det kommer bli härligt.
Ja. Mm. Och sen nästa avsnitt kan vi göra reklam för redan nu. Elise Lindqvist, hon är fyllt 88 år nu och är redo att börja dejta. Så vi ska...
Ja, det är aldrig för sent som ni hör. Om en 88-åring ska börja dejta så...
Ja. Så vi har gjort en liten sån här dejtingannons för henne, fast i poddformat, och hon själv får sitta och berätta vad hon söker efter innan.
Det är ju härligt, det är så befriande tycker jag. Det är verkligen.
Gud vad roligt, då kan ni säga redan nu. Är det någon som söker en 88-åring som är singel i Stockholmsområdet, då uppmanar ni till att de ska mejla in sitt intresse.
Åldersgräns 75 dock. Hon vägrar dejta någon som är äldre än 75.
Nej, hon vill inte ha någon så gamla
gaddifarbror. Hon vill inte ha någon gammal gubbe.
Nej, hon vill ha någon så lite modern hippman med samma energinivå som hon har själv.
Ja.
Men då tycker väl jag att ni ska rekommendera att man ska vara lite öppensinnad.
Mm. Ja, precis, lite öppensinnad, men tycker jag. Ja.
Man kan ju vara gammal och ungdomlig ändå.
Absolut. Absolut. Ja, men åldern är på, men det ser man verkligen på Elise, att åldern är verkligen bara en siffra.
Ja, visst. Och det finns ju 80-åringar som fortfarande liksom har lite go och tåga i sig. Det är väl kanske när man börjar komma upp i Elise ålder som många blir åldrade. Liksom så. Och där hon har väldigt höga energinivåer fortfarande.
Det är kul faktiskt.
Ja. Gott.
Ja.
Men vi tackar för oss den här gången. Så får vi höras i slutet på april. Kommer kanske nästa avsnitt om Elise. Så vi får önska en glad påsk allihopa.
Ja, glad påsk allihopa. Det är påsk.
Ja, vad ska ni göra i påsk? Du ska spara loss.
Jag jag vet inte, jag fyller år på långfredagen i år. Så att jag ska födelsedagsfest, men det blir faktiskt helgen efter, då 21 april. Så nej, men jag ska nog bara vara i Stockholm. Ha lite lugnt, jag har haft väldigt intensivt här.
Therese, kommer du på Sillas nästan 40-årsfest?
Nästan 40-årsfest.
Jag har barnen över påsken. Jag har barnen över påsk. Så att vi ska väl mest vara ute och traska. Förhoppningsvis så blir det bra väder, så ska vara ute mycket. Jag ska skämma bort dem lite med restaurang och sådär.
Mysigt.
6 april kan du komma till Stockholm. Vi ska på italiensk restaurang då och fira att Silla snart 40.
Ja, men det...
Bara för att du själv tycker det är så kul att du fyller 40 snart, Bill.
Var det 6 april? Jag måste kolla upp det.
6 april eller nästa lördag. Nej, nästa lördag.
Nästa
lördag. Ja, exakt.
Jag ska kolla upp det.
Ja, gör det.
Glorious.
Fint. Nej, men då så får vi önska alla en riktigt, riktigt glorious och fin påsk.
Ja.
Stort tack för att du har lyssnat på Kristna Datingpodden.
En livsstilspodd i samarbete med
Valor Dating App,
sändare
och studieförbundet Bilda.
Följ oss på Acast och Spotify.
Vi finns där poddar finns.
Trött på dejtingtjänster med tvättberedesmagar och tomma löften? Hitta något äkta. Valo är Sveriges snabbast växande dejtingapp för kristna. Där du kan hitta sällskap med gemensamma värden. Ladda ner Valo gratis från App Store och Google Play. Och upplev kärlekens vår.